Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och välkomna till Pod Royal, en kunglig podcast som görs av Svensk Damtidning med mig, Johanna Leijon, och med...
Ja, med mig som heter Liv Sander.
Välkommen, Liv, till poddstudion.
Tack, Johanna.
Chefredaktör Karin Lennmors bil som ju agerar poddstudio.
Mm.
Mm, det är en Ford, noterade jag precis.
Ja, men det är väldigt trevligt här.
Ja.
Jag vill väldigt gärna betona att det är trevligt här, för att jag kommer snart komma ut med en vädjan.
Ja.
Det är nämligen så att jag har fått ett önskemål om ett samtalsämne.
Mm.
Jag har fått önskemålet att vi ska prata om adeln. Och vi på Svensk Damtidning skriver mycket om adeln och överklass.
Mm.
Men jag skulle ändå vilja göra en liten efterlysning, för jag känner att om vi ska prata om adeln måste vi läsa alla Björn af Kleens böcker.
Ja, minst en gång.
Så om Björn af Kleen hör det här,
ja,
kan inte Björn af Kleen komma till Karin Lennmors bil då?
Till poddstudion.
Till poddstudion.
Ja.
Och prata mer om adeln med oss.
Ja, det skulle vara... Alltså han kan ju allt om det här.
Mm.
Vi kan också en del,
och sånt där.
Men han är proffs, får man väl ändå säga.
Vi har ju utnämnt honom till proffs.
Ja, ja.
Vill man önska ett annat ämne så kan man göra det. Adelsavsnittet kommer.
Ja.
Man kan önska via mail eller kommentera på vår hemsida.
Mm. Mm.
Så ska vi försöka samla våra styrkor.
Eller på Svensk Damtidnings Instagramkonto.
Där kan man också kommentera.
Mm.
Vänner av ordning har också frågat mig varför vi inte pratade om kung Juan Carlos abdikation förra veckan.
Mm.
Spaniens kung lämnade ju, eller aviserade att han kommer lämna tronen. Vi ska prata om det i det här avsnittet lite senare.
Ja, precis.
Men först ska vi prata om dopet.
Ja, först ska vi prata lite dop. Det var ju dop häromdagen. Jag satt i SVTs studio som expert och kommentator, får man väl säga.
Väldigt kul för oss på Svensk Damtidning att vara med där.
Jätteroligt. Och det var superkul att få vara med om det här. Tidigare när jag har suttit i tv så har det varit alltså i studior, alltså typ går man om Sverige och Nyhetsmorgon och sådär. Men det här var ju så mycket större. Alltså det var ju så fascinerande att vara med om personer med headset som springer och skriker och flyttar på folk. Och liksom det klockas och det räknas ner. Och du ska stå där och du ska stå där och in med det där. Och nu ja, helt otroligt. Och ibland kan jag känna att jag är glad att jag jobbar med tidning.
Mm.
För det känns enklare.
Ja.
Det var ju faktiskt så att jag har läst några kommentarer på internet av tittare, och det är kanske några tittare som lyssnar, att det var många som tyckte det var konstigt att det inte kommenterades gäster. Och det var bilder på gäster som inte kommenterades. Så jag kan säga att det var omöjligt att kommentera de bilderna, för vi såg inte de bilderna för det var så soligt. Så våra såna här promptrar, eller vad det heter, tv-skärmar där vi skulle se gästerna, de var helt svarta. Det var lite panikslaget där ett tag, men...
Bra jobbat.
Ja, men Ebba von Sydow och Micke Leijnegård hade is i magen. Jag hade inte jättemycket is i magen, men hoppas att det blev bra ändå.
Vad fick du för känsla av att se dopet? Sådär.
Alltså, jag tyckte att det var väldigt... jag tyckte att det var väldigt fint och väldigt intimt och... Alltså det var roligt att Madeleine valde att ha dopet så här. Det var ju helt annorlunda mot Estelles dop som jag ju var på i Slottskyrkan.
Mm.
Då var det 550 gäster. Nu var det 160. Alltså det var ju...
Inte ens det, 140 tror jag faktiskt att det var.
Ja, det var kanske inte ens var 160.
Nej, det var tomma platser i kyrkan.
Nej, så att jag tyckte att när SVT först zoomade in över kyrkan så kände man så här... Det här skulle kunna vara ett vanligt dop. Mm. Alltså, inte ett kungligt dop. Mm. Utan... Men Liv, du var i kyrkan.
Berätta. Ja, men jag var ju i kyrkan. Mm. Jag kände ju, ja men det var som du säger, ja, det var ju väldigt intimt och sådär familjärt. Och eftersom att det var så lite gäster så kändes det som att man var liksom kanske inte en del av familjen, kanske inte heller en del av vänkretsen. Men man var en del av någonting i alla fall. Man var med i det som hände. Mm. Man liksom hörde småsnacket och man liksom kunde höra smackljuden av kindpussarna.
Mm.
Det var väldigt fint.
Kindpussades det mycket.
Ja, det gör ju alltid det i de här sammanhangen. De har ju ett väldigt specifikt sätt att hälsa på varandra. Och om man inte har det sättet själv så blir det väldigt främmande.
Men berätta om det sättet.
Ja, det är alltså att man möter varandra och så håller man i varandra kring armbågen.
Mm.
Och sen så kindpussas man.
Mm.
Och det liksom slår aldrig fel. Det liksom blir aldrig obekvämt. Om jag skulle kindpussa någon så skulle det liksom bli puss på munnen. För jag skulle inte veta hur jag skulle börja.
Nej, men precis.
Och jag kan säga att när vår hovreporter Johan T. Lindvall på Expressen, när man möter honom.
Mm.
Då kan jag känna så här, för jag tror att han kindpussas med sina vänner.
Det tror jag också. Mm.
Men jag gör inte det. Mm. Så då ibland, då har jag råkat ut, alltså det här är inte kanske två gånger, att jag har råkat ut för att jag typ ska ge honom en kram, men han ska göra en kindpuss.
Men det här har hänt mig också faktiskt.
Så då hamnar man i en halv kram.
Ja, exakt. Med lite distans.
Ja,
liksom.
Och det blir jättekonstig stämning.
Mm.
Ja, det var mycket kindpussande. Det var jättekul att sitta i kyrkan. Det var ett väldigt vackert dop. Dopbarnet var ju på strålande humör. Och det var ju alla andra också.
Ja.
Men jag känner att det är en person från dopet som tar... Så i efterhand så är det bara henne jag tänker på. Och det är inte Leonor, det är inte Madeleine.
Men det är inte huvudpersonerna så att säga.
Nej, det är Chris, mamma, Eva och Neil.
Ja. Mm. För dagen klädd i gul kappa, brokad. Och vad hade hon på huvudet?
Ett bandage.
En bandana, ett hårsmycke eller ett bandage.
En kombination av de tre skulle jag vilja säga.
Ja, ja. Man kan förstås se alla bilder på mamma O'Neill på vår...
På svenskdam.se.
Ja, precis. På vår hemsida. Svenskdamtidning.se. Svenskdam.se.
Svenskdam.se.
Ja.
Hon är en fantastisk Chris mamma. Men jag känner så här, när hon är i Stockholm, då känner jag att den här stan liksom... Det händer någonting med energin i den här stan. Hon är så mycket. Det är liksom mycket bandana. Det är mycket, mycket kvinna.
Ja, men visst är det.
Jag tycker ju... Jag har nämligen sett om Bo Widerbergs Mannen på taket.
Mm, den klassiska filmen.
Den klassiska filmen om Martin Beck.
Mm.
Utan att avslöja för mycket om handlingen. Många har säkert sett den. Så blir ju alltså Gunvald Larsson skjuten i örat. Varpå han tar sig in på Eastman-institutet i Stockholm. Och så bara rycker han åt sig en kökshandduk. Och så birar han den jättehårt på huvudet.
Som ett bandage.
Som ett bandage. Så tyckte jag att Eva O'Neill såg ut.
Ja, ja alltså, jag har ju lite annan referensram än dig tydligen. Mm. För det jag tänkte på när jag såg då Eva O'Neills hatt, bandage, var Madicken. när Madicken får hjärnskakning.
Mm.
Och Elisabeth ropar, Madicken är död! Och Allan Edwall kommer liksom galopperandes. Och sen så får hon då bandage runt huvudet. Och det är precis ett sånt här bandage som mamma O'Neill hade.
Mm. Men vi på Svensk Damtidning pratade ju om det här efter dopet, att det som är spännande med Eva O'Neill är att hon är tyska och ungefär samma ålder som drottningen.
Mm.
Men de verkar inte riktigt
klicka.
Nej. För vad hände efter dopet?
Efter dopet så stannade ju familjen Bernadotte på Drottningholm och det var middag och vin och härlig fest sådär. Medans österrikiska infanteriet, som Chris då kallar dem, alltså hans familj och hans systrar, de gick till Sturehov.
Mm.
Och det är ju... Alltså, det känns lite märkligt att de gör så. Alltså, det var ju ändå Chris och Madeleines bröllopsdag.
Mm.
Som de ju inte firade tillsammans. För deras familjer var på skilda håll.
Ja.
Och jag menar, om det hade varit så att Eva och Neil och Silvia, eller uttaget allihopa, hade älskat varandra och tyckte att det var så fantastiskt roligt att träffas, då hade de ju fortsatt kvällen tillsammans.
Ja.
Absolut. Alltså, det, så gör man ju.
Och just tänker jag också, de är liksom... De har så mycket gemensamt nu också när de har det här lilla barnet de kan prata om.
Precis.
De har ju liksom en gemensam nämnare.
De har ju ett gemensamt barnbarn. Liksom.
Precis. Mm. Och de... Jag tycker det är så märkligt. De borde kunna vara bästa vänner.
Mm. Mm.
Och det verkar de inte vara.
Nej.
Så man undrar vad det är som inte klickar mellan dem.
Ja, exakt.
Men det kanske är bandanan.
Det kanske är det faktum att Eva och Neil väljer bandana och drottning Silvia skulle aldrig välja bandana.
Nej.
Men vi ska prata lite om bäst klädda också.
Mm.
Men först och främst kanske vi ska fråga oss varför familjen O'Neill och Dabo och Abensberg och Traun går till Sturehov.
Varje gång
de är ute. Alltså Sturehov är Chris favorit i Stockholm. Verkar. Ja. Alltså, och jag menar, dit går man ju för att bli sedd.
Ja.
Alla som har varit på Sturehov vet hur det ser ut. Men det är ju som ett akvarium.
Ja, man kan verkligen stå utanför och glo rätt in.
Det är stora fönster och uteserveringen är verkligen som en... Det är som en liten balkong liksom. Mm.
Och det är väl så också att ju finare, ju viktigare gäst man är, desto finare plats får man. Och det är ju vid fönstren.
Mm, precis.
Så man liksom, man syns.
Mm.
Och om man inte har varit på Sturehof så kan vi berätta att det ligger mitt på Stureplan.
Ja, ja, nästan exakt vid den så kallade svampen.
Ja, och det är mycket folk där och det tar kanske 6 minuter att gå hem till Madeleine och Chris.
Ja,
efter.
Exakt.
Men det finns ju massa olika restauranger i samma område som ger mer avskildhet, som har typ samma mat.
Mm. Och som Madeleine, innan hon flyttade till New York och en del efter, och har hängt mer på. Typ Teatergrillan.
Mm.
Mm.
Men ändå så väljer de Sturehof.
Ja. Chris är förtjust i Sturehof.
Ja.
Ja. Men som sagt, vi ska prata om kläderna.
Mm. Vem tyckte du var snyggast?
Kronprinsessan Victoria.
Mm.
Verkligen. Alltså, hon konkurrerade ut alla skulle jag vilja säga. Just den här klänningen från Dolce & Gabbana och det här hårsmycket får man väl säga, eller hatten. Mm. Philip Tracy är tydligen som
är
gjort.
Är det Philip Tracy?
Ja. Mm. Ja. Som ju var en slags hyllning då till det, den hatten eller det hårsmycket som drottning Silvia bar på Carl Philips dop 1979. Det var, den såg ju nästan likadan ut.
Oerhört snyggt.
Så himla snyggt. Jag tycker att det där, alltså huvudbonaden gav henne en liksom edge som hon inte har annars. Nej. Det gjorde hennes look mer liksom internationell på något vis. Mm. Och hon var så himla snygg.
Jag satt ju faktiskt att jag såg henne.
Mm,
För jag satt så att jag såg faddrarna hela tiden.
Mm.
Och jag tycker att man blir förvånad varenda gång man ser henne. För hon är så fruktansvärt mycket snyggare i verkligheten än hon gör sig på bild.
Ja.
Hon är verkligen så snygg.
Mm,
Ja, hon är alltid lite chockad tycker jag när man ser henne. Att hon, liksom, ja. Hon har någonting som liksom inte går igenom rutan eller går igenom precis. Bilden. Det är någon slags energi eller någonting. Karisma kanske.
Ja, någon form av utstrålning är det alla gånger.
Som inte fångas. Det blir som platt.
Mm,
hon är så snygg.
Jag håller helt med.
Vad tyckte du om drottningen?
drottningen var jättefin. Alltså, personligen så tycker jag att det var den svenska kungafamiljen som lyckades bäst.
Mm.
Jag tycker Victoria, som sagt, guldmedalj till henne. Sen tycker jag att drottningen, otroligt tjusig i sin Valentino spetsblåsa. Men vad säger vi om hatten?
Jag tror att drottningen har ju fantastiska hattar. Men det känns ju som att det här var extra stort och extra glittrigt och extra mycket flor. Mm. Och det tror jag för att hon visste att Eva O'Neill skulle komma med en bandana. Mm. Eller något liknande. Hon hade ju fes förra gången hon hade haft till Stockholm.
Eva O'Neill, ja precis.
Ja.
Ja. Knä, eller kort Valentino och fes på lysningen.
Mm. Får jag bara berätta om när jag träffade Eva O'Neill första gången i Salzburg?
Ja.
Då stod jag och väntade på henne och då kom hon fram till mig och då tror jag att hon tänkte kindpussa mig, för då hade vi så, vi fastnade i den här halvomfamningen, så vi stod och höll i varandra. Och sen förstod hon ju att jag inte var den hon trodde att jag var. Och då sa hon, du är så lik någon som jag känner. Och så framförde jag mitt ärende och så pratade vi lite sådär och sen så var hon tvungen att ursäkta sig och gå. Och sen nästa dag så stod jag ungefär på samma plats och väntade på henne igen. Och då kom hon fram till mig och så frågade hon på tyska, var är bussen? Och då inser jag, hon tror ju typ att jag är hennes maid.
Ja, att du är en liten assistent. Att jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hennes assistent.
En medhjälpare.
Hon tror jag jobbar för henne. Men jag vet inte om det är Eva Nils stil eller om det är bara liksom en överklass som man är ovan vid. Jag tänker också från mottagningen så såg man bilder. Hon hälsade ju inte heller på Gotlands läns landshövding Cecilia Kjellin Cedergaard.
Nej.
Hon tog inte hand med henne, fick man säga.
Nej.
Jag vet inte om det är bara så, man gör inte sånt i hennes kretsar. Jag vet inte, jag kan inte...
Trodde hon att hon också var anställd och att hon inte ville göra samma misstag?
Precis.
Och kindpussa mig. Nej, men herregud. Mm. Ja.
Tillbaka till modet. Vad tyckte du om Madeleines look?
Jag tyckte Madeleine var jättefin. Alltså, klänningen tyckte jag om. Det råder lite delade meningar om den, har jag förstått. Men jag tyckte att den var fin och jag gillade färgen. Och jag tycker att Madeleine var otroligt tjusig med sitt hår. Det här floret, sminkningen.
Var floret från Malinda Damgård?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Men ja... Det såg nästan ut så.
Mm.
Dels floret och sen tycker jag också att det såg ut som Louise Gottliebs hatt var därifrån. Ja. Eller från Malinda.
Mm.
Och hon var ju också en av de dopgäster som lyckades allra bäst, skulle jag vilja säga. Mm. Louise Lussan Gottlieb, Madeleines bästa väninna.
Och gudmor till Leonor.
Exakt. Blir bara snyggare och snyggare, tycker jag.
Ja, men det var ju några klädkrockar.
Ja, precis. Lite lustigt faktiskt. Drottning Silvia hade ju en spetsblåsa från Valentino. Och en likadan, dock inte samma färg utan mer en grå silvervariant, hade också Heike Weisselfisch. Som ju är gift då med Marco Weisselfisch, som är en av Chris vänner som han har lärt känna på internatskolan i Schweiz.
Mm-hmm. Mm. Men det var så, det var samma modell som drottningen hade, men Madeleines färg.
Ja, det kanske inte var grå, den kanske var rosa.
Nej, jag vet inte. Nej, jag har sett olika färger på bilderna, jag vet inte om du hade koll på det.
Ja, nej jag vet inte. Men det är som du säger.
Den slår lite olika färger.
Ja, exakt.
Beroende på vilka bilder man kollar på.
Ja, det var likadant med Victorias klänning. Ibland såg den ju lila ut och ibland såg den rosa ut. Mm. Men sen också var det en annan klädkrock. Och det var ju Louise Gottliebs mamma, Carola. Och Madeleines väninna, Katarina von Horn, hade samma lilla jacka i vitt. Och det var lite lustigt för de var ju placerade väldigt nära varandra. Mm. Så det såg ju ut som de liksom hade bestämt. Eller inte bestämt.
De var väldigt tjusiga bara två dock.
Ja, otroligt. Kul med dop alltså när man får den här modefesten.
Det var ju roligt, alltså när jag satt där i kyrkan också och tittade ut över liksom folk som satt där. De här koafferna eller hårsmyckena eller vad man nu ska kalla det.
Mm.
Alltså det var typ fjädrarna liksom bara vajade i vinddraget. Mm. Det såg så lustigt ut. Det såg ju som att alla hade så här muffins på huvudet med fjädrar i. Men det var fint.
Ja.
Jag gissar att man kanske inte har bredbrettad hatt.
Nej, nej alltså, koaffer är ju någonting som, alltså skulle man, i England skulle de ju garva ihjäl sig av liksom alla koaffer. Mm. De tycker ju att det är ju,
no, no.
Nej men precis, det är ju no-no, det är ju liksom fega ur. Mm. Där kör man ju på, men det gör man ju inte i Sverige. Vi har ju inte en hattkultur.
Jag har faktiskt kollat Ascot-klädkoden.
Mm, mm. Och för du skapar.
Ja, för jag ska ju på Ascot. Jag och vår kollega Margareta Hed på Svensson Tidning ska till Ascot. Och där måste ju alltså basen av hatten måste vara 10 cm. Det får man faktiskt inte ha kvar. De har som tajtat till dresskoden där för att det var så mycket liksom
något diadem.
Liksom. Det är inte riktigt. Det är som du säger, det är att fega ur. Så då måste man liksom, man måste ha en hatt.
Ditt turbandiadem som du hade på dopet, det hade inte kommit in.
Nej, nej jag hade ju turbandiadem. Jag är ju väldigt förälskad i mitt turbandiadem. Jag undrar
så
mycket när jag ska få ha det igen.
Ja.
I alla fall, vi tycker verkligen att ni ska köpa vårt stora dopnummer som landar i butik imorgon. Om man inte bor i Stockholm, Malmö eller Göteborg. För då kommer ju tidningen på onsdagar.
Precis, och prenumeranter har fått den redan.
Ja, det är värt varenda krona. Det är så fint.
Ja.
Det är bildfest.
Och det innehåller allt.
Som man vill veta.
Mm.
Från mottagningen och lunchen och allt skvaller som vi har hört. Och det är jättefint.
Mm. Mm.
Så spring och köp.
Bakom kulisserna helt enkelt.
Mm. Men vi ska ju också prata om Juan Carlos.
Men först ska vi nämna en annan sak.
Ja, just ja.
Charlene.
Ja.
Charlene är gravid.
Äntligen.
Vad kul.
Det här pratade vi om i kärleksavsnittet av Pod Royal.
Precis. Och nu är det alltså dags snart.
Mm.
I årsslutet så kommer tillökningen i Monacos första hus. Och det här har vi väl väntat på.
Ja.
Det ryktas att det är tvillingar.
Mm.
En kompis till Charlenes pappa hävdar att Charlenes far har ringt honom och sagt att det är tvillingar. Och det här twittrade han ut.
Vad spännande.
Ja.
Blir det som i Danmark då, att det är den som föds först liksom, som räknas?
Ja, precis. Jag antar det, för att jag minns att det här var på tapeten när kronprinsessan Victoria var gravid med Estelle.
Mm.
Och då frågade många sådana här hovexperter. Och då sa de att det är ju alltid någon som föds först. Mm. Och då är det den som blir. Så är det bara.
Liksom.
Det föds, alltså även om man födde tvillingar med bara liksom minuters mellanrum, så är det alltid någon som kommer först.
Mm. Det är ju roligt att för precis ett år sedan så hade vi i Svensson Tidning en exklusiv intervju med Charlene.
Exakt.
Den intervjun är faktiskt väldigt bra och bilderna är fantastiska.
Ja, hon är så otroligt tjusig.
Hon är så avslappnad. Det är de bästa bilderna som har tagits på Charlene, tycker jag.
Absolut.
Och då var hon ju barfota i sviten på Grand Hotel.
Först innan barfota. Helt avslappnad för Svensk Damtidningsreporter.
Ja.
Mm.
Där pratade hon ju lite om sin längtan efter barn, men att hon inte hade någon brådska.
Nej. Och de har ju sagt det i flera intervjuer också, att var sak har sin tid. Och förra året sa Albert att det inte blivit något barn för vi jobbar så mycket och så vidare.
Mm.
Men nu är det så. Dags.
Och för monagasken är väl det här då en lättnadens suck, för att de har ju varit lite oroliga. För att om det inte kommer en tronföljare så kommer ju då Monaco återfalla Frankrike.
Ja, men exakt. Precis. Jag menar, ja.
Nu är väl tronföljden säkrad?
Ja, i alla fall snart.
När
hon föder ut.
Vad som nu finns där inne.
Ja, precis. Mm.
Men då, apropå tronföljd.
Ja.
Får jag prata om Juan Carlos nu?
Ja, bra övergång, Liv.
Tack. Juan Carlos lämnar ju över till Don Felipe.
Ja, exakt. Någon gång efter den 18 i juni så ska han lämna över på allvar.
Mm. Mm. Juan Carlos är ju vår favoritkung av många anledningar.
Ja.
En anledning är att han var så fruktansvärt snygg när han var ung.
Dock inte längre. Men...
Dock inte längre, men han var ung.
Ja, så stilig alltså. Men han har en form av pondus också.
Ja, precis. Det är också det där med karisma liksom.
Mm.
Nu i och för sig har jag aldrig träffat Juan Carlos som ung. Men det finns en fantastisk bild också på honom som är tagen typ på 70-talet när han sitter bredvid typ en tiger.
Mm.
Den är magnifik. Den har vi publicerat i Svensson Tidning. Men
Liv, varför tycker du så mycket om Juan Carlos?
Ja, men det är dels då för att han är snygg och men framförallt för att han är faktiskt en av de kungar i Europa som har gjort mest och haft störst betydelse i sitt lands utveckling. För det var ju så att Juan Carlos ärvde ju tronen av Franco.
Mm,
han ärvde ju en diktatur.
Franco hade ju utsett honom som sin efterföljare, så att säga.
Mm. Och alltså, Juan Carlos ärvde ju alltså en diktators alla förmåner och privilegier. Men valde bort dem och ledde Spanien mot demokrati.
Ja, exakt.
Och parlamentarism.
Mm, mm.
Nu har jag researchat lite. Källa Guardian.
Mm.
Och där säger man så här, ja, det här är en klyscha. Det är att upprepa sig att Juan Carlos var så viktig för demokratin. Han hade ingen val.
Mm.
Det hade aldrig kunnat funkat ändå. Men ändå att han gjorde det med sån diplomatisk finkänslighet. Så att det blev inga stora krockar.
Nej.
Mellan de gamla frankoisterna och de som då ville reformera Spanien.
Mm.
Och sen var det ett statskuppförsök 1981 som han lyckades avstyra.
Exakt.
Vår kung har ju inte direkt behövt avstyra statskuppsförsök än.
Nej, verkligen inte. Jag måste bara säga det att vår kungliga kollega Roger Lundgren fick frågan i Aftonbladets webb-tv i samband med att det blev känt att Juan Carlos då ville lämna över tronen till sonen. Vad har Juan Carlos betytt för Spanien? Och då sa Roger allt. Och det måste jag ju hålla med om. Mm. Alltså det har han ju.
Mm.
Så är det ju.
Och jag läste en väldigt intressant spaning om det här. Och i och med att Juan Carlos var så viktig för Spanien och att Spanien var i så kritiskt läge i slutet av 70-talet och början av 1980-talet så gjordes liksom, det var införstått att pressen inte skulle skriva komprometterande saker om Juan Carlos. Han är ju känd som en kvinnokar och har varit notoriskt otrogen hela sitt äktenskap.
Mm.
Men det skrev man alltså inte om från början. För att det var känsligt att peka ut honom som någon slarver eller som någon liksom kvinnokar. Så man avstod från det. Men i och med att Spanien blev starkare och starkare, alltså demokratin blev starkare och starkare, så blev press, alltså media, började bevaka Juan Carlos hårdare och hårdare. Och nådastöten kom ju då för några år sedan när man skrev om hans elefantjakt.
Precis, och när en elefantjakt som uppdagades enbart för att han råkade halka och bryta höften.
Mm.
Det var inte någon som visste att han var iväg på den här. Det var ju en hemlig lyxjakt. Liksom.
Med sin älskarinna.
Ja, precis.
Och detta hände då medan Spanien var i kris, i finanskris.
Mm. Och Juan Carlos hade uppmanat alla att nej, men nu måste vi hålla i pengarna och spara in här. Och sen så åker han på lyxresa.
Mm.
Mm. Och jagar elefant.
Och då citerar The Guardian citerar en källa på hovet som säger att man i Spanien efter då den här elefantjakten och de skriverierna som hände då, så har man haft liksom två strategier. Den ena var, först skulle man försöka göra en drottning Elisabeth av England eller Storbritannien. Alltså att man ska försöka hylla honom, lyfta upp honom som man gjorde med drottning Elisabeth inför diamantjubileet. Hon hade suttit 60 år på tronen. Man skulle liksom bygga upp en stämning av hur betydelsefull han har varit.
Mm.
Och om det misslyckades så skulle man göra en Beatrix.
Mm.
Alltså drottning Beatrix av Holland.
Mm.
Som abdikerade för att lämna över till sin son Willem Alexander. Och hans Maxima.
Mm. Det är intressant. Nu vet vi hur det gick, som sagt.
De gjorde en Beatrix. Och det, han säger nästan ordagrant så som hon sa i sitt abdikationstal. Det är dags att lämna över till en ny generation.
Precis. Och min son har vad som krävs. Och han har alla kvaliteter.
Vad tror du om Felipe och Letizia?
Jo, men jag tror att det blir bra. Jag träffade en spansk journalist på dopet. Och hon sa då att alltså just i pressen så tycker man väldigt mycket om att bevaka Filippo och Letizia. Och främst tycker man om att bevaka deras döttrar.
Mm-hmm.
Mm, Leonor och Sofia.
Just det.
Heter ju de. Hon heter ju också Leonor fast utan E på slutet.
Mm.
Men jag tror att det kan vara en räddning. Alltså just att de är populära hos folket och folk vill läsa om dem.
Tror att Letizia är redo att bli drottning?
Jag vet inte. Hon ibland verkar hon lite skör.
Mm.
Och i Svensk Damtidning så har vi skrivit om att hon inte har mått så bra i perioder och sådär. Så vi får se, men jag tror det ändå.
Mm.
Mm. Det är dags.
Det ska bli spännande att se hur den här kröningen eller tron...
Ja, precis. Om det blir, om det blir lika flärdfullt som i Nederländerna.
Mm.
Eller hur det blir.
Eller kanske som i Belgien.
Ja, det var lite mer sakligt.
Mm.
Eller vad man ska säga.
Intressant
nedtonat. Ändå.
Mm. Tre tronskiften på ett år.
Ja.
Belgien, Holland och nu Spanien. Vad tror du om vår kung? Kommer han lämna över någon gång?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har sagt det här många gånger, men jag säger det igen. Han har ju, alltså hans kollega kusin, drottning Margrethe av Danmark, har ju sagt att hon tänker sitta på tronen tills hon trillar av pinn.
Mm.
Och jag tror att kungen tänker samma sak.
Mm.
Sen vet man förstås inte, alltså nu är ju kungen vid god vigör fortfarande. Man vet inte vad som händer. Man får väl hoppas att han fortsätter att vara pigg och sådär. Men jag tror lite att kungen är väldigt trött på de här diskussionerna kring, ska han lämna över eller ska han inte lämna över? Och ju mer det pratas så blir han mer liksom, ja, men tjurskallig att nu tänker jag sitta kvar.
Mm.
Men ja, vi får se.
Ja. Han såg ut att vara på väldigt gott humör under dopet.
Verkligen. Kul att se.
Ja. Ja, det var allt för den här gången.
Ja, precis. Nu avslutar vi och säger tack för att ni har lyssnat.
Köp Svensk Damtidning.
Ja.
På torsdag.
Ja, och surfa in på svenskdam.se.
Ja. Och följ oss på Instagram också.
Ja.
Där heter vi Svensk Damtidning.
Ja.
Ja.
Ha det bra.
Hej hej.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.